Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Husbyten och fördelarna med det.
Ja, men idag ska vi prata om ett lite nytt koncept för oss, det vill säga att semestra via husbyten, och att det är samtidigt ett sätt att faktiskt kanske få, jag vill inte säga tjäna pengar, men spara pengar eller liksom få ut mer av sin befintliga bostad på andra sätt än som man kanske inte har tänkt sig, och dessutom kanske få lite mer äventyr och lite mer spänning och göra något som kanske inte så många andra gör och få lite nya upplevelser.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till dagens avsnitt 314. Och idag så blir det en intervju med Jens, eller Jesse X i forumet, som skickade ett meddelande till oss i communityn och sa så här, Jan, ni borde prata om husbyten, det är något som jag har provat på och jag är liksom väldigt förtjust i och ni har aldrig typ sagt någonting. Och jag var så här, husbyten, vad är det för något? Och så var jag tvungen att googla och sen blev jag så här, alltså jag var så här, alltså ibland så känner man sig så här, jag borde vara målgruppen. För...
Ja, så har det ändå, man har ändå varit under raden för detta.
Ja, men, liksom. Men helt dåligt. Och i korta drag så handlar det om att man byter boende med någon annan i världen. Och så semestrar de en vecka eller två veckor i vårt boende och vi semestrar en eller två veckor i deras boende. Och sen finns det då varianter på detta. Och det som också var så här, alltså det är roligt för Jens då i forumet, han visste så här hur man fångar mitt intresse. Och han var så här, ja, har man ett hus för typ 5 miljoner, ja men då är detta under så kanske liksom ett antal år. Ja, du vet, då kanske man kan tjäna eller spara typ 500 000 på det här sättet om man utnyttjar det mycket. Och jag var så bara, va? Och så blev jag liksom nyfiken på det där. Så att detta är naturligtvis inte något som är sponsrat, utan detta är liksom ett samtal med Jens då, som har gjort detta ett par, tre gånger tidigare och varit väldigt förtjust. Och jag tyckte var så här, detta lät ju som en kul
jättekul idé. Grej, detta kommer vi kanske någon gång i livet att göra.
Ja, så vi må, alltså, yeah. Jag tror att man ska prova yeah. detta. Mm. Så att det blir lite så här, saker att tänka på, vad är fördelar, nackdelar, missuppfattningar, hur gör man rent praktiskt, vad kan man förvänta sig, vad bör man se upp med, etc.
Yeah.
Vad tog du med dig från avsnittet?
Nej, men det var ju något hus han nämnde som var på en klippa i LA någonstans, så tänkte jag så här, shit, ja, det finns sådana boenden.
Ja.
Och de finns alltså med i de här nätverken där man kan liksom byta hus. Det är ju naturligtvis så att de skulle kanske inte varit intresserade av att bo i vårt hus och bytt så. Men alltså att det finns spektakulära boenden och det finns också helt vanliga hus i Gent
ja.
Som skulle passat oss att vi, om vi ville semestra där. Och
i Belgien.
Bara ja. Liksom upptäcka det området liksom.
Ja. Mm. Nej, men det som attraherade mig med det, som gör mig sugen, är att det är inte det här, och nu ska vi åka till Paris och ska försöka hitta ett boende. Det är inte det som
husbyte. Och dessutom inte maxa semestern heller i Paris.
Nej, utan detta är kanske så här, ja, men man tar semester en vecka på gränsen mellan liksom så här, Österrike och Ungern. Och man har liksom ingen aning vad som händer där, utan att man bor då i ett relativt fint boende. För att det ska vi ha varit inne och surfat på där, och det är ganska fina boenden faktiskt. Mm. Och det blir liksom lite autentiskt också, för det är inte som när vi har varit på dåliga Airbnb där det är någon som har ett boende som är gjort för att de ska tjäna extra pengar och minimal in, utan detta är liksom så här, ja men husbyten. Men jag tänker så här, vi behöver inte prata så mycket mer om det, utan vi släpper på Jens och liksom ett stort tack till honom. Och sen naturligtvis, alltså, om du som lyssnat eller följt oss eller tittat inte har märkt det, vi älskar ju att plocka upp de här inspelen från communityn.
Mm.
Så att är det något ämne som du brinner för eller detta borde ni prata om eller så här, så hojta till. Vi hade ju ett avsnitt om bostadsrättsföreningar för 2 veckor sedan, där det var allt från men jättebra att ni belyser detta ämne till detta är det sämsta avsnittet av alla på hela Rika Tillsammans. Och sen så här 5 dagar in i den veckan nu när vi spelar in, så är det så här 120 kommentarer om just bostadsrättsavsnittet.
Yeah.
Så att det är bara att hojta till. Vi kom gärna kommentera i forumet, för att vi kan inte allting, vi har inte koll på allting. Utan jag ser det många gånger som att låt oss sätta igång diskussionen och sen hjälps vi åt. Det är ju det, Rika Tillsammans. Så att, snyggt. Så tack för denna veckan. Vi släpper på Jens och hojta gärna till en kommentar om du tyckte att detta också verkade vara något som är roligt. Ja, men då tänker jag att då kör vi. Så varmt välkommen Jens Thulin, eller också som du kallas Jesse X i forumet. Och jag tänker så här, jag vet inte så himla mycket mer om det än lite det du har skrivit i forumet, att du är ungefär 45 år gammal, du har 2 små barn, du bor utomlands och att jag vet att du har bott i Östeuropa, lärt dig lite ryska och att du verkligen så här efter studierna skaffat dig det jobbet som du har velat ha. Och jag tänker att temat också för idag är husbyten, som jag vet att du är passionerad för. Så varmt välkommen!
Tack så mycket!
Så för någon som inte känner dig, fick jag rätt på den där presentationen? Är något du vill lägga till?
Ja, men det är nog ganska bra så. Jag har väl haft en idé om att leva utomlands och nu gör jag det. Så att jag har det ungefär som jag vill ha det i livet, och det känns bra.
Får man fråga så här, vad är den, alltså jag själv, vi båda kommer från vi är födda i Sverige, men våra föräldrar är från Östeuropa. Mina föräldrar är från gamla Tjeckoslovakien, Karus är från Polen. Var kommer den här fascinationen för Östeuropa ifrån?
Det är en idé jag har haft med mig sedan jag växte upp. Det var lite sådana här kulturgrejer. Dr. Zhivago-filmen såg jag när jag var 12-13 år och någonting, och blev fascinerad av, och sen, ja. Vysotsky har jag lyssnat på en del, både på svenska och ryska, även innan jag kunde ryska och sådana saker. Så det har varit lite sådana här inspirationsbitar som har kommit under uppväxten. Ja. Och sen gjorde jag slag i saken när jag blev äldre och flyttade iväg då till Belarus var det. Och det blev jättebra. Så att jag kände att jag hade kommit till rätt plats.
Hur hamnar man i Vitryssland?
Jag blev inbjuden till ett seminarium där när jag var engagerad i en svensk organisation. Det var lite slumpvis att det blev så. Men jag var ju där för att liksom få veta mer om diktatur och förtryck. Så det var ju liksom ett tråkigt ämne. Så. Men jag gick omkring på gatan där och kände mig lycklig på ett konstigt sätt. Jag kände att jag hade hittat min plats i världen. Mm. Så att det var lite oväntat. Jag hade inte räknat med att det skulle bli på det viset. Men ja, där är jag nu.
Ja, precis. Men jag tänker så här, vi ska ju prata om husbyten. Och jag ska vara helt ärlig, detta är innan du skrev till mig om det och du skrev om det på forumet, så var detta något som jag inte liksom ens visste existerade. Utan liksom så här, på sin höjd så har liksom, när vi har rest lite så insåg vi efter taget att det är billigare att hyra Airbnb än att köpa, liksom hyra två hotellrum till oss och min mamma. Men för den som likt mig aldrig hört talas om husbyten, kan du inte liksom beskriva det här konceptet?
Ja, det handlar ju om, det finns flera varianter, men den vanligaste varianten och den jag själv har provat, det handlar ju om så här, samtidiga husbyten. Så det innebär att jag då via ett nätverk får kontakt med en person i ett annat land och sen ger vi upp om att byta hem under då någon eller några veckor när det kan passa. Och sen är det en massa praktiska diskussioner om alla bitar kring det. Och sen bokar man biljetter och gör det hela. Och det här har jag gjort 3 gånger då. Det var ett par år sedan nu, men det var bra. Och jag tänker att jag ska göra det mer i framtiden. Just nu får jag inte, men det kommer nya möjligheter.
Ja.
Och var det under semester då som ni tänkte att ni kan switcha med någon annan familj under några veckor, så att de bor i ert hus och ni bor i deras?
Ja, då var det så. När vi gjorde husbyten, då var det ju under semestern. Mm. Sen kan man ju göra det andra tider på året också. Det finns ju pensionärer som gör det här och gör det här då hela tiden. Så man har liksom hemmaperioder och bortaperioder. Så att man har hela livet uppbyggt kring husbyte som livsstil. Så då kanske man är borta då ett par månader om året i olika platser runt om i världen. Men vi bytte med ett pensionärspar i Berlin som hade den här livsstilen. Så de var någonstans i Asien när jag fick kontakt med dem. Men skulle komma hem sen och då planerade vi det. Och sen efter att de hade bytt med oss så skulle de iväg någon annanstans. Så att det var liksom hela tiden nya husbyten. Inte bara liksom en kort period på sommaren.
Coolt. Men du, jag som är lite ekonominörd. Alltså jag blev ju fångad av en mening du skrev till mig ett meddelande. Då skrev du så här. För jag frågade så här, men varför tycker du det är bra? Så skrev du så här, ja men köper man ett hus för 4 eller 5 miljoner så ger det även liksom så här semester för 500 000 eller 400 000 i gratis semesterboende. Och då var jag så här, what? Så kan du inte liksom så här utveckla så här, varför tycker du det är bra och det här resonemanget som du hade kring siffrorna?
Nej men det är väl ungefär, det här är nog någon typ av ungefärlig kalkyl som jag gjorde när jag själv köpte hus. Att jag hade då rest mycket med couchsurfing och hospitality club innan. Så jag hade haft då gratis sommarsemestrar i flera år. Och jag kände att med familj så funkade inte de möjligheterna så bra. Då behöver jag ha ett lite mer vuxet format. Och då tänkte jag att husbyte borde kunna vara det formatet. Jag kände ingen vid den tidpunkten som hade gjort det här. Alltså ingen närmare hade hört från bekanta och sådär. Men det var ingen som jag blev vägledd av. Utan jag hittade det mer eller mindre själv så att säga. I princip kan jag se att det här fungerar. Sen är det väl så att om man pratar om besparingar. Så är det ju lite grann beroende på hur dyra vanor man har. Det vill säga, skulle jag personligen boka någonting på semestern. Då skulle jag ofta boka någonting lite billigare. Och det gör ju att en stor del av besparingen för min del kanske i själva verket blir en kvalitetshöjning. Att man får ett, liksom, ja, ett mycket mer rejält boende än jag skulle välja att betala för. Men den som kanske har lite dyrare vanor och kan tänka sig lägga 20-30 000 på att boka någon typ av semesterboende. Då kan det ju bli en rejäl besparing helt enkelt. Och ja. Gör man det här då systematiskt i flera år. Då tänker jag att komma upp i ett par hundratusen i besparingar, det är nog inga konstigheter. Så att jag räknar nog med att jag kommer själv gå i land med 500 000 eller något sånt där med tiden.
Coolt. Tog du hänsyn till det också när du köpte boende? Att du tänkte så här att ja, men detta är någonting som kommer vara attraktivt? Alltså, så här alltså förstår du hur jag tänker?
Alltså, ja, det är klart att mycket är ju, vad ska vi säga, attraktivt. Inte kanske helt och hållet. För någonstans är det ju så att det viktiga när det gäller husbyte, som jag har förstått, det är ju liksom att det måste se fint ut. Det ska vara snygga bilder och snygg omgivning. Och gärna liksom på en attraktiv plats. Men det som är vanligt när man köper hus annars, det är ju att, minst i Sverige då, att adressen är viktig. Så att man köper en adress helt enkelt. Och det spelar ju ingen roll här. Utan ja. om du skulle bo i det finaste huset i det billigaste området, då skulle det vara minst lika gångbart som ett normalhus i ett dyrare område.
Ja, eller precis som vi brukar skoja i Malmö, så här, bo på rätt sida Bellevivägen. Vi bor ju på fel sida, på den billigare sidan. Sånt bryr sig inte någon.
Nej. Men alltså, är det då ett nätverk? Eller hur funkar det?
Ja, men vänta, vi kommer till hur det funkar praktiska tips. Men jag tänker så här, så en fördel är att man kan spara pengar på sina resor och boende. Sen skrev du också att du tyckte det var bra för att det gav större upplevelser på semestern och det gav andra miljöer och mer tid. Mm. Kan du säga någonting mer om det?
Ja, alltså så här. Normalt sett, om jag åker på en semester till något land, då blir det väl det att man ofta bokar kanske hotell någonstans i centrala Paris eller i London eller vart man nu har tänkt sig åka, nära turistplatser så att säga, eller på en strand någonstans i Medelhavet. Det är ganska stereotypt ofta var man hamnar någonstans. Men med husbyte kommer man ju ofta då till de miljöer där lokalbefolkningen bor, det vill säga till bostadsområden som inte är framförallt förknippade med turism. Och då får man ju lite mer inblick i liksom landets normala liv så att säga. Och det är ju trevligt. Och man behöver inte tränga så mycket. Det är inte det här stökiga miljön som det kan vara under högsäsong på en del platser. Behöver man inte känna sig besvärad av.
Ja. Mm. Och sen så skrev du också så här. Liksom, kan du inte beskriva lite så här, några av dina bästa upplevelser? Alltså när du har varit iväg.
Ja, alltså jag har gjort 3 husbyten då för ett par år sedan, och då var vi i Prag och vi var i Budapest och vi var i Berlin. Det var de 3 ställena. Och i både Budapest och Berlin så bytte vi tillsammans med vänner. Så att vi var liksom 2 familjer från Sverige som åkte dit och bodde tillsammans då i det här huset som vi bytte till oss. Och det var väl inte perfekt helt och hållet kanske, men ändå att vi fick ett så pass stort boende att liksom alla fick plats. Man kunde bo där ganska många helt enkelt och ha då program på dagen i stan. Och en grej som jag tyckte var rolig var att besöka musikfestivaler. Det gjorde vi i Prag och i Budapest. Just när man är lite längre på en plats kan man ju liksom kosta på sig att göra andra saker än de där typiska turistgrejerna. Och jag känner överlag liksom att mitt tänk kring husbyten har ofta varit det här, att skulle jag åka till en plats och bo på hotell, då skulle jag kanske då välja att åka dit en vecka, och så skulle man ha ett ganska späckat program med att besöka alla de här kända platserna och museerna och vad det nu finns att göra på den plats man kommer till. Men med husbyte då kan man göra så att man väljer längre tid, så man kanske istället för en vecka kan ta 2 veckor, för det kostar ju inget mer. Och då kan man ha samma program som en vecka, men sen fylla ut det här med att bara slappa och göra såna här, besöka platser som inte är turistiska, utan någon strand som är i närheten där, eller något litet lokalt fik, eller ja, alla möjliga grejer som är trevliga på en plats men som inte är i världsklass eller kända på något vis. Och då får man ju träffa på, ja men man får ju upptäcka lokalbefolkningens liksom platser, smultronställen. Och det är lite kul.
Alltså apropå det, jag måste säga att jag vet inte om det var du eller det var nog någon annan i forumet som hade äldre barn. Och så fick jag ju det här tipset att om man ska åka på semester med barnen. Det var en som skrev så här, men jag har precis varit i Budapest typ med min 13-årig son och det var på sonens villkor. Alltså så att man lät liksom 13-åringen bestämma. Jag gjorde en sån likadan med vår dotter till Polen. Och jag måste ju säga så här, alltså jag är precis så som du beskrev det så här. Och hade jag åkt till Warszawa själv, eller så som innan jag hade läst det på forumet, då hade jag ju maxat allt. Då är det så här, kulturpalatset, slottet, och så liksom förmiddagsprogram, lunchprogram, eftermiddag. Så
ja, vi hade behövt ta semester efter kväll, det. Och alla hade varit arga på dig.
Och nu när jag var där med Freja så var hon så här, vi käkar frukost. Och hon var, pappa, nu vill jag kolla på Netflix i 2 timmar. Och jag var så här, annars har jag tänkt så här, men vi är inte i Warszawa för att bo på hotell. Men det var en helt annorlunda och fantastisk
visning. Upptäckte du då charmen med det där att ta det lugnt på semestern?
Ja, delvis. Ja.
Det är som du beskriver lite igen, så att man behöver inte späcka.
Man behöver inte maxa
sina dagar liksom.
Ja, ja men precis.
Nej, men så jag tar ett exempel. Liksom, när vi bytte med Berlin, då hade vi ett hus, en villa i Östberlin. Och det var ju liksom en stor, rejäl villa med trädgård och en stor altan. Och det gick ut i den här lokala Getränkemarkt, som det heter i Tyskland, då, med massa ölsorter. Och köpte på oss alla möjliga sorter. Och så satt vi liksom, ja, en halv dag på verandan och provade ölsorter och bara hade lite så här slappt. Men det kändes som en rolig grej. Liksom. Det kunde man göra. Sitta och dricka öl liksom, i solen och ha det soft. Ja. Det var inget alls fel med det. Det var jättebra. Och då hade vi ju en trevlig miljö. Så det var ju utmärkt. Liksom.
Ja. Vem kan man säga? Vem är det till för? Det är så här, inte student och couchsurfing har vi ju liksom fattat. Men,
ja, alltså, så här, jag tror så här. Ja. Om man börjar med att säga så här, att om man är en person som tycker att det är väldigt viktigt att ha allting på ett exakt sätt, och man ser en stor poäng med att betala pengar för att få det där, att allt ska vara så att säga exakt sådär, då är det här inte rätt grej, utan man måste på något sätt släppa tyglarna lite grann och vara öppen för olika upplevelser, och att det kan, ja, att se semestern lite mer som ett äventyr än som ett tillfälle att göra allting enligt en exakt plan. Och om man tittar sen på vilka målgrupperna är, så har väl min bild varit att pensionärer och barnfamiljer är de grupper som är stora. Så att en del pensionärer har ju det här som livsstil då och kan göra husbyten under olika tider på året. Och sen barnfamiljer då som har ofta en ganska... Det blir ganska dyrt om man ska ha ett bra boende för en familj.
Ja, men du vet,
då är det här attraktivt helt enkelt. Ja. Och när det är många familjer med, så kan man ju då få ett hus med liksom leksaker och barnrum och alltihopa. Utan att det behöver vara så svårt. För det är liksom att du byter ju då med en annan familj som har liknande behov. Så har man det liksom allting ordnat från början.
Ja. Mm. Nej, men jag insåg ju det nu när vi reste sist, och vi har vår yngsta börjar bli så pass stor att hon inte kan sova eller vill sova i en barnsäng, så här ihopfällbar barnsäng. Då insåg vi så här, gud, man måste ju ha 2 hotellrum.
Vi behöver ha 2 hotellrum för att din mamma snarkar.
Ja.
Men jag tänkte på det du sa, att om man är en sån person som är van att kanske sova på hotell och man har saker inom ett visst avstånd kanske och sådär, då är det inte till för en att göra husbyte. Men kan du inte berätta lite mer om vad det är för äventyr man ger sig ut på? Liksom?
Nej, men någonstans är det väl så att hotellen är ofta på något sätt lite sterilt. Det är lite liksom anpassat för turister. När man kommer till en mera så att säga, vardagsmiljö i det här landet, kan det vara det där att varje dag behöver man åka pendeltåg in till stan. Och sen finns det liksom, ja, inte alla de här restaurangerna att välja på gatan nedanför, utan det är den lokala pizzerian eller korvkiosken eller thai, vad de nu har för något, där man är liksom. Så att man får ju på något sätt lära sig de lokala villkoren lite mera på riktigt, så att säga. Mm. Det kan ju vara både bra och dåligt förstås, men man måste ju vara öppen för att liksom möta verkligheten. Man kan ju inte förvänta sig att allt ska vara så att säga maximalt ordnat för att passa för turister.
Ja.
Nej, precis. Men det blir också mer personligt då kanske?
Ja, absolut. Och sen man kommer ju till någons hem, och det finns ju ingen förväntan på att vare sig du själv eller där du byter med ska liksom styla om hemmet till ett hotellliknande boende, utan att man har då bilder på barnbarnen eller en massa personliga saker eller sådär. Det är ju inte någonting knepigt liksom. Om man hyr ut sitt hem via Airbnb eller något sånt där, då brukar det ju finnas någon sorts implicita förväntningar att man kanske ska anpassa hemmet lite. Ja, man kan väl plocka undan saker som kanske är väldigt dyra, men alltså den här personliga prägeln behöver man ju inte tona ner, utan den är ju, det förväntas ju att den får finnas där. Och det är ju, har jag noterat när en del andra har recenserat sina vistelser, att man har just uppskattat då kanske att personer har haft väldigt smakfull konst eller trevlig inredning, eller att man bor i någon, ja, man har en fin trädgård eller olika sådana här mer personliga grejer som inte då handlar om att det är ren lyx, utan mera att man har skapat ett hem som är något särskilt.
Men jag måste ändå säga, jag tycker så att det där är ju sådana Airbnb har funkat bra. Alltså jag gillar ju inte så att, vet, de som kör Airbnb som hotellverksamhet.
Nej, jag gillar inte heller det.
Utan vi uppskattar ju så när vi har hyrt Airbnb, och det var som den här barnfamiljen i Paris.
Yeah.
Då fattar man så att detta är hemma, här bor de. Det var inte som när vi var i rum, där det var så här någon som har gjort så här hotell light. Alltså så här, ja, det var ingen.
Ja, precis. Ja, det finns ju olika typer. Men ja, men det är, jag förstår vad du menar med att det blir lite mer personligt, att man ser att någon bor där. Alltså jag tycker också jättemycket om sånt.
Ja. Men det, jag som är sån här räddhare och riskavers och rädd för grejer. Alltså så här, jag fattar att detta är så här rädslan för det okända. Men liksom så här farhågan, du vet, så här att man tänker så här, ja, du vet, nu lånar jag ut detta och sen så kommer det vara massa problem. Alltså, förstår du vad jag menar?
Alltså, absolut. Det här är väldigt naturligt. Och jag tänker så här, alltså, en grundinsikt tycker jag är att man kan inte köpa sig trygghet. Och om du bokar ett hotell så är ju risken för att det ska bli något tokeri, den är ju minimal. Men när man gör affärer med privatpersoner så blir det automatiskt en högre risk. Men så finns det ju jättemycket man kan göra för att själv begränsa den risken. Husbyte då är ganska pyssligt och det kräver liksom mera insats i förberedelse än vad en vanlig betalsemester gör. Och om man själv har ett dyrt boende som man upplåter då åt någon, då tycker jag att man ska vara om sig och kring sig. Och då är det en fördel att välja ett sånt här bytarnätverk så att man liksom kan känna sig mera säker på att man då byter med personer som har många bra omdömen, som kan det här, liksom, som vet hur det funkar. Och någonstans skulle jag säga att den främsta risken man tar, det är ju inte normalt att bli rånad eller bedragen, utan det är ju att bli besviken. Och då kan det även vara då att motparten blir besviken, att du har inte städat kanske så bra som hen hade förväntat sig, eller inte kanske beskrivit någonting kring ditt hem på ett så bra sätt så att de hade förväntat sig något annat. Och det är viktigt liksom att tänka den här ömsesidigheten, att det är minst lika viktigt att själv vara en bra värd som att liksom, ja, ställa rätt frågor till motparten. Så man har ju kanske då möten via Skype och en massa diskussioner om allting och ställa frågor, för att allt vad du kan vilja ha kommer ju inte finnas i den personens annons, men du kan ju ställa frågor sen och få reda på det där andra så att du verkligen får en perfekt bild av om det här är rätt grej. Och man har ju kontakt ofta med många fler än den man slutligen gör byte med. Sen om man ska prata risker så finns det ju en risk till, och det är ju själva motpartsrisken. Och det kan ju handla om att någon i familjen blir akut sjuk eller något sånt. Och den typen av risker brukar normalt täckas av bytarnätverket. Det vill säga, skulle du ha bokat en biljett till Australien en viss vecka och du har liksom gjort upp med någon där om att byta hus, och sen händer någonting för motparten så att deras möjlighet påverkas, så kommer då det här bytarnätverket ofta att hjälpa till att lösa det. Så att de kanske hittar ett annat boende i Melbourne den där veckan. Så att du liksom inte blir ställd på gatan. Till exempel. Ja.
Så man kan säga så här, att man kan göra detta så här hardcore typ på Facebook, i en Facebookgrupp. Eller så kan man göra detta light via ett sånt här hembytarnätverk. Är det så det så man kan tänka?
Ja. Alltså så här, det här med Facebook har jag inte provat och jag tror, alltså, jag vill inte avråda någon från att göra det, men det är ju trots allt så att du ser inte alls vem du gör byten med på Facebook, utan dels kan man ju teoretiskt bli bedragen, men jag tror den risken kanske inte är enorm, men däremot att du kan bli besviken för att det här hemmet inte alls är så bra beskrivet som du kanske önskar, eller att du inte har liksom den här motparten har inte den där kompetensen. Man lär sig inte, utan du kanske gör ett byte och upptäcker att det här blev lite sunkigt och det kändes inte fräscht och så vidare. Och sen lägger man ner det. Men gör du byten med personer i ett nätverk som är mer erfarna, då kommer du ju både få en bättre kvalitet förmodligen på boendet. Och du kommer också lära dig mycket om hur man gör. För det är lite ritualorienterat det här liksom, tänket. Det finns principer och rutiner och modeller för hur allt ska gå till. Det blir mer ordnat. Ska du göra det själv via Facebook? Det är klart att gör du inom Sverige och kanske bara någon helg eller kortare period, så kan du ju testa. Liksom. Det är inte fel, men ska det vara ett mer rejält byte som ska så att säga täcka hela semestern och sådär, då tänker jag att då är det ju fördel att inte hamna i problem så att man blir besviken.
Ja, jag tänker att vi ska ta de här ritualerna sen när man så här, hur man gör rent praktiskt. Men du, jag tänker två grejer. Det ena är så här, bil. För det skrev du till mig någonting också om. Hur brukar det funka med det? Eller alltså, vad är dina tankar?
Många boenden är ju sådana att bil behövs för att bo där. Det funkar liksom inte och på annat sätt. Och då ingår ju ofta då bilen i bytet. Så att min bil som jag har hemma, den får stå kvar på garageuppfarten. Och sen står, ja, så finns en bil på plats då när man kommer till det andra landet eller andra platsen. Det är ju smidigt liksom. Jag bytte själv utan bil, för jag hade ingen bil på den tiden när det här var aktuellt. Och det gick ju också. Men jag noterade liksom att det var ju många boenden som jag var intresserad av som jag var tvungen att avstå ifrån. För att bil så att säga, ja, i och med att inte jag hade bil så kunde inte jag förvänta mig att de skulle tillhandahålla bil. Och då följer den möjligheten så att säga. Så att man kan ju byta till många fler platser helt enkelt om man har bil med i bilden.
Nu, sen tänker jag en sån här grej, kan du få hoppa in sen annars om du vill. Men min första andra tanke är så här, alltså vi bor i Malmö. Vem fan vill åka till Malmö?
Jättemycket turister här nu.
jag är så fascinerad, vad gör de här?
Den svaga kronan.
Var gick det snett i deras planering?
Nej, men alltså så här, jag tänker så här, Malmö ligger ju i Skåne. Skåne är en attraktiv region i Europa som har fått så här en massa artiklar om att det är fantastiskt i Skåne och sånt där, har ju varit i såna här resetidningar internationellt och sådär. Så att jag uppfattar att Malmö är ju en jättebra plats, och det ligger ju även väldigt tillgängligt från kontinenten. Både att man kan flyga till Malmö och man kan ta bilen själv från Malmö. Så där, så skulle ni byta med någon i Europa, att säga, då skulle ni mycket väl kunna ta bilen från Malmö till Tyskland till exempel. Det skulle inte vara alls särskilt besvärligt. Så ni skulle inte behöva kanske lämna kvar bilen, utan helt enkelt att ni åker med bil till dit ni ska. I min värld är Malmö en plats som är betydligt mer attraktiv än genomsnittsplatsen, om jag uttrycker det enkelt.
Ja, vad snällt sagt.
Men vad är genomsnittsplatsen? Egentligen är det så, vad ska man säga? Alltså, lite mer landsbygd eller?
Alltså, du får svara direkt exakt igen. Men jag tänker så här, jag registrerade mig på en sån här hembytarsajt när du hade mejlat. För så är jag genuint, jag är intresserad av det. Och jag sa, alltså, för det första var min initiala reaktion var så här, gud vad fina hem. Det var min första reaktion. Och nummer två var så här, det var ju massa roliga, ganska udda ställen, så här typ Transsylvanien, gränsen mellan Slovakien och Österrike. Ja, men mycket, alltså mycket så här, lite Tyskland var det ganska mycket. Vad är din upplevelse, Jens?
Nej, men det är väl ungefär så. Nu tror jag i och för sig att de här, vad ska jag säga, lite ovanliga platserna har nog ökat. När jag tittade på det här, då var ju liksom ställen som Ungern eller Polen eller sånt där var ju ganska begränsade. Det var inte så många användare där. Men jag tror att det har liksom normaliserats, och det har alltså, tillväxten i de här systemen har ökat något enormt. Det har varit tvåsiffriga tillväxttal varje år under lång tid. Så att idag är det här liksom en mycket mera, det är en mycket större grej helt enkelt än det var när jag själv gjorde byten. Och det har förändrats också en del med, hela den här infrastrukturen är större helt enkelt. Ja. Men det finns ju mycket att välja på. Samtidigt så är det ju så att du måste hitta någon som vill till Sverige. Och det är ju inte självklart att folk vill till Sverige. Så att man måste ju lite grann vara... Det är ju säkrare att prova med ett ställe där det finns många användare. För då är ju liksom chansen större att du hittar någon som det matchar med. Så att de här lite udda ställena så att säga, där det finns kanske då enstaka mer välbärgade familjer som ägnar sig åt det här. Det är ju inte någon garanti för att du ska liksom få napp just där.
Mm. Ja, precis. För du skrev ju till mig så här. Ja, men bara för att du får en fråga från någon som har ett slott i Provence så är det inte säkert att du kommer få bo på ett slott i Provence, utan de kan ha många förfrågningar ute.
Ja, det här är ju en speciell grej. Det var någonting som jag liksom insåg eller fick klart för mig när jag gick med det här nätverket för länge sedan. Att man fick ju liksom förfrågningar som var häftiga helt enkelt. Men jag hade ju då ett rätt ordinärt hus. Det var ju inte alls något märkvärdigt. Men det var ju ingen begränsning när det gällde vilka förslag man fick. Utan jag fick något så här förslag från Kanada med något lyxhus där det ingick någon jättestor båt. Och så var det från Spanien och så här helt fantastiskt hus med någon enorm utsikt i Pyrenéerna och såna här saker. Och de verkade både de här två ganska angelägna, så jag hade nog kunnat få till de bytena. Men jag vet inte, Kanada var väl inte vad jag hade tänkt mig riktigt. Och det här i Spanien, där skulle ju bil ingå, så det passade inte heller just då. Så att det är lite grann det här. Att ofta de som har de här, vad ska jag säga, lite speciella premiumobjekten som skriver till en, då kan det ju ofta vara det där att de ska på något bröllop i Sverige vecka 27. Då vill de byta precis just då. Och är du liksom flexibel och kan säga, ja men visst, inga problem, vecka 27, go for it. Ja, då är de säkert villiga att fortsätta den diskussionen med dig.
Yeah.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men du kanske hade tänkt att du ska ha semester med en helt annan vecka, och då är inte det längre så intressant. Ja.
Men kan man säga detta, för detta kastar egentligen ljus på en grej som jag tycker är lite spännande, att detta är istället för att jag och Karo pratar så här, vart vill vi åka? Ja, men vi vill åka till Paris en speciell vecka. Då är kanske inte husbytargrejen så här.
Nej.
Men om man är så här, vi ska ha semester nästa år och så här.
Ska vi kolla lite?
Men då, det är så här, och, så här, och det är okej okay att hamna i liksom Pyrenéerna eller Kanada eller Albanien eller liksom något sånt här. Då måste ju detta vara så här perfekt. Alltså så här, universum vill att vi ska åka till Georgien.
Ja, man får vara lite äventyrliga.
Är det så man kan tänka på det också mer? Att detta är
alltså, exemplet Paris är intressant, för det tittade jag ju på själv då när jag var aktiv. Och det fanns ju många, många fler medlemmar i Paris stad än det finns i Sverige eller i Skandinavien. Det var ju liksom, Paris är ju en sån här superhubb. Liksom. Det finns hur mycket folk som helst där. Så att, vill du till Paris, det kan du säkert ro i land. Liksom. För det är en sån plats som är så stor i detta, helt enkelt. Men pratar vi om Albanien och Georgien, då är det ju ofta så att de som har boenden i de länderna, det är väl oftast då inte liksom vanlig lokalbefolkning, utan det är ju antingen då någon lokal oligark eller någon person i Sverige som har väldigt gott om pengar som har köpt något lyxhus på någon strand där. Och det är klart att du kan ju i princip liksom få till en deal med en sån person. Det är inte alls omöjligt, men du ska nog räkna med att du måste själv kanske ha ett objekt som är bra mycket mer spännande än standard för att liksom kunna kvala in där. Så de här strandplatserna som är väldigt populära sommartid, har man liksom ett lyxhus själv i Thailand som är väldigt fint och attraktivt, ja, men den kan du byta till Barbados eller till Rivieran eller vad du nu vill. Men vi liksom att bo i Malmö och tänka att nu ska jag ha ett lyxhus på Rivieran. Jag tror att det är liksom, det kan kanske hända. Du kan ha tur, men det är ändå liksom att då bygger det snarare på att de kontaktar dig och vill till Sverige och till Malmö just det där datumet. Ja. Och du nappar på det. Ja. Ett exempel nu. En tidigare kollega till mig, han gjorde ett sånt här byte av den här sorten som vi beskriver nu. Han bodde i ett mycket modest radhus i Sverige och gjorde ett byte med någon sån här lyxhus på en klippa utanför Los Angeles. Alltså, ja, verkligen Beverly Hills, liksom. Den typen av miljö, liksom. Och det gick ju. Men det var ju det att de ville till Sverige när han råkade ha möjlighet. Och då gick det igenom.
Ja. Men du,
det var inte jämnt på något sätt. Så.
Nej, det var asymmetriskt. Men du, jag tänker så här. Vissa sådana, ett sånt nätverk som jag kollade på, de hade ju typ så här, vad ska man kalla det för, så här, tredjepartsbyten. Alltså så här att jag behövde inte byta med dig, utan jag vill ha ditt hus, men du vill ha Karos hus. Så att du byter med Karo, jag byter med dig och sen får Karo poäng, typ. Alltså, eller är det jag som har missuppfattat det?
Jag antar att det du menar nu är såna här icke-samtidiga byten. För det kan finnas mera speciella format som vissa av de här nätverken har. Jag är inte liksom expert på alla nätverken. Men det normala är ju liksom att man antingen har ett samtidigt byte eller så har man ett icke-samtidigt byte. Och de här icke-samtidiga, de är ju framförallt intressanta för personer som har sommarstuga eller sådär. Så att skulle du liksom få till att du lånar då någon persons sommarstuga någonstans. Och sen så kan du då välja att betala kanske med din egen sommarstuga eller med ditt vanliga hus. Och du har sommarstugan, så du kan liksom välja vilket objekt du ska, så att säga, byta med och bo själv i det andra under tiden. Då blir ju flexibiliteten mycket större. Så att man är inte beroende bara av att, liksom, att själv ha semester precis när den andra personen vill komma. Utan då kan man ju liksom hitta andra varianter.
Ja, men precis. Bra. Och är det väl också min sån här, alltså så här, jag vet inte om man får lov att säga så här, men det kändes ju så här, det var ju inte de sunkiga objekten som låg ute på de här hemnätverken. Alltså att man kan säga att det är så här, det är medelklass, hem och uppåt.
Ja, det här är en hobby för rika människor. Det är vad det handlar om. Det är klart, alltså, det finns naturligtvis enkla objekt om du letar. Men alltså, den dominerande gruppen är ju personer som inte gör det här för att spara pengar. Mm. Utan det handlar ju om att kunna liksom, du har ett objekt som är värt 10 miljoner eller 20 miljoner och du har ingen lust kanske att gå ner i standard när du ska på semester, utan du vill ha ett objekt som är ungefär i samma klass som du har hemma. Fast du ska till Frankrike eller USA eller vad det kan vara. Och då fixar du det. Så har du liksom, ja, 100% standard där. Likaväl som du har det hemma.
Mm. Ja, men det är det jag gillar. För så när jag kollade det så var det så här. Ja, men det var ju något som vi kollade på i Gent. Kommer du ihåg att jag visade dig på den här sajten? Så var det någon familjehus. Och du vet så här, det var jättemysigt. De hade barn, så det var barnrum, där var bil, där var liksom så här, eller trädgård. Och så var jag så här, detta är ju som vårt hus. Fast det är i Gent. Alltså det var verkligen så här min tanke när jag kollade på det. Men jag gillade det. Jag tänker så här, om du skulle ta så här vanliga misstag.
Ja, alltså när jag själv började med det här, då hade jag ju tanken att jag skulle liksom spara pengar. Och vid den här, ja, när jag gjorde det här så var jag hade precis köpt hus. Jag hade lagt ner alla besparingar på själva husköpet. Och jag var ensamförsörjare för familjen. Så min idé då, det var ju liksom att jag skulle få till en billig semester. Och det kan man ju göra, det går naturligtvis. Men man måste ju tänka på att det normala är ju att folk har gott om pengar. Det är inte liksom det här... Det är inte gruppen fattiga eller den som är väldigt ekonomisk som är kanske den primära målgruppen. Och sen är det här med turistområden. Det är ju ganska vanligt liksom att man tänker Frankrike och då är det vissa platser som man kanske känner till och har tänkt att man ska besöka. Men vill du till Frankrike, det kan du säkert få till. Men chansen eller risken är ju stor att du kommer att komma till något område som du aldrig har hört talas om och som ligger någon helt annanstans. Och det kan ju vara jättetrevligt och fint där. Men man måste ju ha den förståelsen att liksom
det är inte om jag ska maxa Eiffeltornet och liksom de här.
Jag tyckte det var ganska spännande det du sa med de här pensionärerna som hade det som livsstil. Berättar de liksom något mer om det? För att det är väl också så att man måste liksom planera lite i förväg och sådär. När man ska alltså ha god framförhållning. Ja, det... Så hela tiden planera så nästa hus vi ska bo i. Ja,
absolut. Men alltså, de hade ju så att det var ett år, ett halvår framåt i tiden hade de liksom bokat upp. Och det var ju inga konstigheter. Och jag har haft kontakt med andra husbytare via sådana här Facebookgrupper och sånt där. Som har haft liknande inriktning. Så att man har liksom haft hela tiden kanske då två eller tre husbyten framåt har varit liksom intecknade. Så man... Nu bor vi hemma här ett tag och sen i oktober ska vi dit och december ska vi dit och januari ska vi till något tredje. Och det är liksom, det är så man lever helt enkelt.
Mm. Alltså jag måste ändå säga att detta tilltalar mig.
Vad tänker du då att det tilltalar dig?
Nej, men jag gillar det här, alltså så här att man var på något ställe lite längre för det första. Kanske precis som du säger, 2 veckor kanske till och med. Och sen så tänker jag också att det blir inte så här man ska maxa det.
Nej.
Utan det blir liksom så här en annan lunk.
Alltså, kanske. Det känns ju som att jag borde ta detta utanför podden. Så. Men du brukar ju vilja maxa, John.
Ja, jag vet.
Vad har hänt med dig?
Ja, men jag vet inte. Det kanske börjar bli... Så min yngsta 4 äldre så kom. Pappa, du börjar få vitt hår, du börjar bli gubbe. Så att, något sånt. Men hur... För det skrev du också som ett sånt till mig. Så här, tänk på, Jan, så här, om du ska göra detta, var ute i god tid. När liksom så här, vad är framförhållning? Hur ska man tänka?
Alltså, när jag gjorde det här första gången, då var vi ute i mars. Och det insåg jag ju snart att det var sent. Det var inte för sent, men det var ändå det att många av dem vi liksom kontaktade skrev ju liksom att vi skulle gärna byta med er, men i år är vi har redan gjort upp hela sommaren, så att hör av er i januari, kan vi prata ungefär så. Då insåg jag ju liksom att det finns, någonstans runt årsskiftet är det som den rutinerade gruppen börjar planera sommaren. Sen om man kommer in då i mars eller april kanske, så du kan säkert hitta någon att byta med. Det tror jag liksom att de kommer ju också förstå, de som kommer in vid den tidpunkten, att man kanske inte kan få det där man allra helst vill ha, utan det finns ju en ömsesidighet i att man blir lite mer flexibel. Men det får man ju tänka på då, att om man har väldigt specifika förväntningar så är det väl svårare att få dem att klaffa det året då, om man kommer in lite senare.
Ja. Precis. Är det några andra misstag som du tänker?
Alltså, någonstans. Jag tror ju det här med förväntningar är viktigt. Liksom. Att man både är liksom rättvisande när det gäller egna boendet och det man byter till sig. Och sen städning är viktigt. Det är väl något jag har insett även. Jag har ju ut via Airbnb utöver husbyte. Och att det ska vara fräscht är ju liksom centralt. Och vad som är fräscht finns ju väldigt olika. Det finns väldigt olika standarder. Så att ha en städfirma som kommer och fixar, det tror jag är att rekommendera. För då blir det på något sätt städat enligt en ordnad modell. Inte något, det missas inte något på samma sätt som om man själv försöker. Ja. Och det är lite tråkigt det där att man får höra att det var skitigt någonstans som man kanske inte själv hade fattat att man skulle skrubba.
Ja, jag kommer ihåg, när vi var i rum så vet jag att Karo öppnade städskapet och så luktade det mög.
Oh.
Ja, så det var tydligen...
Ja, bara man gick förbi där så luktade det. Det var inte bra.
Nej, jag noterade inte ens det. Men du, bara så här kort sidospår. Så här, att hyra ut, eftersom du har hyrt ut via Airbnb också... Vad är dina upplevelser liksom så här? Alltså vi har hyrt mycket men vi har aldrig hyrt ut. Mm. Och vi vill ju gärna tro att vi är sådana som inte ställer till med problem och vi har aldrig fått någon negativ film. Men man tror ju alltid att man ska få den där muppen som hyr. Eller jag är rädd för att jag ska få den där.
Men vad är det för mupp du tänker på?
Men jag vet inte.
Som klagar eller som ställer till med...
Men som det blir problem. För så här, och sen är det lite roligt för att vi har inte ens massa dyra grejer hemma förutom mina kablar typ. Så jag vet inte ens vad jag är rädd för. Utan förstår det är så här irrationell rädsla. Så tänker jag för dig som har gjort det, hur mycket är rädsla och hur mycket är liksom så här i verkligheten?
Jag skulle säga att liksom Airbnb har ju en högre felprocent än vad husbyte har. Det är liksom det är väldigt, väldigt många som bokar via Airbnb som gör det för första gången. Och många har inte alltid förstått vad de bokar för något. När jag själv hyrde ut så gjorde jag ju det liksom till ganska lågt pris. Och det kan ju då ha varit ett bidragande skäl till att det blev lite sådär. Skulle man ha ett dyrare objekt så blir det kanske förmodligen att man mer lockar till sig en lite mera...
Mogen.
Ja, jag säger så. Men det kan ju ha andra konsekvenser. Så jag kan inte recensera den linjen på samma sätt. Men det är ändå väldigt tydligt att förståelsen för liksom, saker och ting på Airbnb kan vara hög och låg. Det finns liksom allting kan du hitta där. Och du kan inte styra det själv. Utan du är tvungen att hyra ut till vem som helst. Och du får inte veta vem den är. Det är bara Kalle från liksom Tyskland. Och vem han är, det har du ingen aning om i princip. Men med husbyte så kan du ju titta på recensioner. Du kan liksom, man kan vara mycket mer liksom... det finns en helt annan möjlighet att se till att man liksom byter med en pålitlig person. Och du kan liksom göra mycket mer själv. Det finns liksom inga regler som styr, utan skulle du bara tycka att han, den här Kalle, verkar skum, är det bara att blocka honom och det liksom händer ingenting. Men på Airbnb skulle du få så här straffkonsekvenser om du gör det.
Okej, okay. Och det är inget konstigt, om vi ska ta det där också så här med kutym då, eller så här ritualer. Det hade inte varit något konstigt att ta ett Zoom-möte, bara så här hej, liksom. Eller
jag tror att man ska tänka lite grann att husbyte funkar lite grann som en dating site. Det är en ganska bra liknelse. Det vill säga att det man vinner mycket på att se bra ut och vara trevlig. Och framförallt ska det då hemmet som ska se bra ut. Och så finns det ju liksom en marknad och en liksom, ja, lite mer krass verklighet bakom fasaden. Liksom. Men att försöka vara väldigt, väldigt vänlig och ta kontakt med folk. Ungefär som man skulle skicka ett första mail till någon på Tinder som man tycker ser trevlig ut. Eller något sånt där. Det är ungefär så man bör tänka.
Och ärlighet antar jag också. Så att det inte är liksom den andra tycker som ingen det här catfish. Var inte alls. Ja.
Nej, men alltså, det kommer väl sen. Liksom, det där kommer väl sen. Att liksom, när man börjar sen gå in på frågor. Liksom, när du får det här batteriet med frågor om hur långt det är till vissa saker. Eller hur lämpligt ditt boende är för vissa målgrupper. Eller om du har den ena eller andra standarden på saker och ting. Eller vad det nu kan handla om. Att man är liksom, vågar erkänna även det som inte är så bra. Mm. För att det kommer väl alltid vara liksom att ja, ditt boende kanske är liksom perfekt för någon och mindre perfekt för någon annan. Och det är väl bättre att försöka hitta den där matchningen som är bra. Hellre än att liksom tänka att jag vill till Mallorca. Så att jag bara svarar ja på alla frågor så att jag får komma till Mallorca. Det känns inte så schysst om jag säger så.
Ja, men precis.
Ja, för man får också dåligt betyg väl i nätverket.
Ja.
Ja. Alltså, och det är så onödigt. Det är så onödigt för att det behöver ju inte ens handla om reella brister, utan det kan ju vara just det där att personen hade förväntat sig någonting mer än det du kunde erbjuda. Och då är det liksom, du vinner mycket i längden på att ha de där bra omdömena. Nästa år kommer du liksom ha ett bra omdöme i ryggen och det stärker din position. Så att, vill du ha det på något visst sätt eller komma till något visst ställe, ge det tid liksom, så löser det sig.
Ja, ja men bra. Är det något annat sånt här tips? Alltså så här, om man ska och liksom...
Ja, men... Jag tänkte vi måste ta det med försäkring ju.
Ja, men ta det då.
Ja. Du sa att någon annan kommer att bo i ditt hus och kanske använda din bil. Men hur funkar det egentligen med försäkring? Är det via det här nätverket då?
Alltså så här, det finns ju olika nätverk och det största nätverket av alla idag heter ju då Home Exchange. Och där ingår det en typ av försäkring i tjänsten på ungefär samma sätt som på Airbnb. De har ju också en sån här försäkring som är liksom inbyggd i paketet. Så att är man med där och det skulle hända någonting, då finns ju den liksom grejen i bakgrunden. Och annars om du så att säga byter på annat sätt, så bör man väl kolla med sitt försäkringsbolag vad som gäller. Så att det inte blir några tokigheter. Normalt kan man ju liksom ha flera användare av bilar och sånt där. Men det måste ju vara liksom, ja, det kan ju finnas åldersgränser och olika teknikaliteter som är bra att känna till. Så att det är nog bra att kolla upp det innan så att man inte hamnar i något trassel.
Ja,
absolut.
Jag ska faktiskt säga en kommentar där om Home Extreme, för jag registrerade mig där. Sen är det väl också, tycker jag, en kvalitetsfaktor att de var ju inte gratis att vara till exempel på Home Extreme, utan då kostade det ju ett abonnemang.
Vad kostade det?
Det var kanske 1 000 spänn om året eller något sånt.
Det är mer nu, de kostade ungefär 1 000 spänn om året innan, och det har varit den nivå som jag har liksom varit van vid. När jag tittar på det här. Numera kostar ju Home Exchange mera. Men då har de den där försäkringen som ingår. Den fanns inte tidigare. Så den har ju kommit till då.
Ja.
Och sen får man väl liksom värdera vad man tycker är bra.
Men det slår ju ut.
Lite dyrt.
Vad sa du?
Jag tycker Home Exchange har blivit lite dyrt. Om jag ska bara säga något sådär spontant. Mm. Och de har ju också börjat med någonting som heter Guest Points. Mm. Det fanns inte. Jag var med i Home Exchange då för några år sedan och då såg det annorlunda ut än det gör nu. Men för några år sedan gick de ihop med en annan sån här sajt som hette Guest to Guest. Och då började de jobba med något som heter Guest Points. Och där är det liksom en mer monetär modell där du då du bestämmer att ditt hem kostar 100 poäng. Och så kanske du byter med någon annan som liksom har ett hem som kostar 120 poäng. Och då får man då hitta något sätt att reglera den där mellanskillnaden. Så det blir liksom en pengaliknande transaktionsekonomi. Och det gör ju då att mer exklusiva hem kan ju kosta mer. Och framförallt då om man har då kanske någon sån här fritidshus i Thailand, låt säga då, som är väldigt eftertraktat. Då kan man ju få en väldig leverage. Liksom, att vill du komma till Köpenhamn liksom, som ja, kanske inte är så där himla jätteknepigt. Men, och du vill byta med Thailand. Då blir det liksom inte ett mot ett. Utan då kan du, liksom, du kan åka till Köpenhamn ganska många gånger. För liksom de poäng du får av att upplåta huset i Thailand en gång. Mm-hmm. Hypotetiskt då.
Okay.
Men jag personligen tycker inte det där är så skoj, utan jag känner mer att det här med samtidiga husbyten har väl varit den modell jag har provat innan och som jag har känt mig nöjd med. Så att man får värdera själv vad man tycker är bra, men det är lite grann det där att kunna, ja, ska det bli liksom en transaktionsekonomi där allting handlar om liksom, ja, att hålla på dutta med poäng, det känns lite knepigt. Men som sagt, samtidigt så här, skulle jag vilja ha det där lyxboendet i Thailand och jag inte har tillgång till ett sånt boende själv, då skulle jag ju till exempel kunna liksom upplåta mitt eget hem eller min sommarstuga kanske 10 gånger då i Sverige. Och sen, ja men då kanske jag får till den där poängsumman som behövs för att få den där fantastiska veckan i Thailand. Och det kan ju vara värt någonting också. Så man får väl se vad man har för preferenser och vad man har att erbjuda.
Mm. Ja, precis. Man får testa för. Och jag tänker så här, hur gör man rent praktiskt? Alltså så här, ska man sätta in en annons och så, eller liksom att man... Alltså, jag tänker så här, man kan vara passiv strategi som är så här, var hamnar jag? Eller så kan jag kanske vara aktiv och så här, jag vill till Frankrike. Och så kontaktar man typ alla i Frankrike tills man blir så här, fan vad du verkar desperat.
Ja, alltså det är väl någon kombination. Men normalt om du går med i det här så blir det ju liksom att du då sätter upp en annons. Det ingår ju liksom i paketet att du har en annons uppe. Man kan ju inte vara med så att säga, utan att ha någonting själv. Och då tar man bilder på sitt hus och skriver beskrivningar då enligt en massa mallar som finns där. Och ja, där blir man ju vägledd, så det är inga konstigheter hur man gör det. Och sen får man ju hitta sätt då att kontakta de här andra parterna. Och ibland finns det att de kan ange vart man vill åka. Och då kan man ju titta på till exempel personer kanske worldwide som är intresserade av Sverige. Bara för att se vad det finns för någonting. Men det brukar inte vara så där jättemånga som har angett Sverige, och ganska många är öppna för mycket. Så att i praktiken får man ju lite, ja, kontakta ganska många helt enkelt innan man får napp. Och sen blir man ju kontaktad också. Så det där är lite ömsesidigt. Men jag tror att man behöver nog göra båda delar. Och de jag har bytt med har varit både och. Att någon kontaktade mig och då var det liksom bara, ja, vad bra. Vad fint, det ser ju utmärkt ut. Det här kör vi på. Och någon annan gång var det liksom att jag kontaktade någon som var intresserad. Så att, jag tror att en kombination är nog det mest rimliga att, om man ska gå i land med det. Sen om man är medlem i många år, då kan det ju vara det där också att du liksom kontaktar någon som säger så här, ja men i år har vi bokat upp oss så att nu går det inte, men du ser ut att ha ett fint hem så att vi har gärna dig på våran liksom bevakningslista. Låt oss hålla kontakten. Då kan man ju liksom ha lite på lager att det där stället, ja, som man har hittat någonstans som verkar jättefint, att man hittar helt enkelt, när kan vi hitta en tid som passar oss båda?
Mm. Men har du själv kollat runt och tänkt så här, dit vill jag? Och vad är det i så fall, ditt drömhus liksom, eller drömresemål?
Alltså, om vi tänker på husbyte, då funderar jag ju på USA och New York som en sån här plats. För där kostar det ju väldigt mycket att bo. Boendekostnaden är ju den är ju lite betungande helt enkelt. Särskilt om man har familj. Så jag känner att kunna vara i New York i typ så här 2 veckor till exempel. Och inte behöva tänka på boendekostnaden känns ju väldigt fint. Samtidigt förstår jag ju det. Att jag menar... om jag skulle kanske boka någonting och betala, då kanske jag skulle välja någonting på Manhattan. Och ska jag ha husbyte får jag nog liksom sänka ambitionen lite grann och tänka liksom att man kanske får ha något ställe där man får åka tåg in till stan varje dag eller något sånt. Men det behöver inte vara hela världen. Det kan väl vara i sig ett äventyr.
Har du inga på din bevakningslista då?
Jag är ju diplomat idag och i den egenskapen får jag inte göra husbyten.
Nej.
Vi har skrivit på en förbindelse att det hus vi har här får vi inte byta med. Så att just nu är jag liksom bakbunden. Utan det är ju när jag kommer tillbaka.
Det är inte lönt att ha en bevakningslista då kanske?
Nej. Sen har jag väl, en tanke jag har är väl också det här med att försöka undvika flyga allmänt. Så att just titta på bytesmöjligheter där man skulle kunna antingen liksom åka tåg eller något, eller att man kör ner med bilen. Så att Tyskland, Norden, Baltikum, Polen kanske, någonting sådär, lite regionalt liksom, där, som inte handlar om att flyga långa sträckor.
Alltså jag tycker det är så här, återigen, och detta är så right off, jag har ju pratat med dig så här, vad vill du åka semester? Då har jag ju sagt så här, öststaterna, jag vill åka så här, när kriget är klar i Ukraina så vill jag åka till Ukraina, och så här, Ungern.
Ja, du har inte fått med någon än.
Nej, de är svårvärvade här hemma. Men då tänker jag så att det där borde ju vara perfekt liksom. Så här, jag är inte sugen på New York utan mer något sånt. Och den där i Transylvanien, det var lite ball faktiskt. Ja, men bra. Jag tänker, är där liksom så här, något annat att tänka på? Så här, något, alltså så här, ofta är det ju så här, till exempel i vissa community som i Riket Sammans-communityn också, att det blir ju vissa ritual eller det blir oskrivna regler eller det är en viss tonalitet. Alltså är det något sånt som, alltså så här, att man inte trampar i klaveret eller... Mm.
Jag skulle säga väldigt mycket av de här reglerna handlar ju om saker som egentligen är sunt förnuft. Det handlar ju inte om några knepiga grejer. Men samtidigt är det bara att det som är poängen med att vara med i den här communityt och att vara med i ett nätverk, det är ju framförallt att du ska känna dig trygg i att motparten har samma uppfattning som du om vad som är självklart. Så att de här, det är inte reglerna i sig är ju inte knepiga, men det där... att kör du Airbnb, då kan jag garantera att det finns ingen garanti att det finns någon ömsesidighet, utan förväntningarna kan vara hur som helst. Men med husbyte är det liksom en värld av tydligare spelregler, och det är mycket värt att kunna känna sig trygg i att motparten är liksom schysst och reko, och att man liksom hjälps åt att reda ut allting så att man verkligen har en korrekt bild av både vart man ska åka och även då det egna hemmet, att man ger den bilden till motparten.
Mm. Ja, men snyggt. Jag tänker att vi ska börja lite, eller hade du
nej.
Att vi ska börja runda av. Är det någonting mer som du vill skicka med till den som lyssnar på detta? Finns det liksom olika sajter? Home Exchange är ju den jag testade också. Finns det andra, eller liksom det är bara att sätta sig och googla?
Det finns en sajt som heter Share Traveler där det finns recensioner av de olika nätverken. Och det finns överlag mycket mer information på nätet, både om husbyte allmänt och om olika nätverk, än vad det gjorde när jag själv gjorde mina husbyten. Och Intervac och Homelink, det är de två nätverk som har funnits länge. De var från början analoga med papperskataloger. Och de har inte de allra mest moderna sajterna, men de har lojala medlemmar. Det är liksom många som är kanske lite äldre och trogna som har liksom varit med där länge och är bra på det här med kulturen, så att säga. Så där kan man ju få den delen väldigt ordentligt. Mm. Home Exchange är stort och har satsat enormt på tillväxt. Och de har ju då höjt priset rätt mycket under senare år också. Att försäkringen ingår där är ett plus. Men det är också det här att nätverket är så pass stort. Det innebär också att antalet nybörjare är stort relativt sett. Och det är en nackdel. Och när jag valde Home Exchange för ett antal år sedan, då var den främsta anledningen att de hade liksom en modern sajt som var smidig att använda. Och om jag idag skulle prova på det här på nytt, eller när jag gör det, rättare sagt, då skulle jag titta på ett nätverk som heter People Like Us. Och de har också en modern sajt och de är billigare än Home Exchange. Och de har liksom en bra vibe. Och det liknar lite grann hur Home Exchange såg ut när jag var medlem där. Och de verkar ha en väldigt stark tillväxt. Så det är liksom en... Ja, de är lite coola helt enkelt.
Men är detta så här... Alltså så här, är detta för att vi aldrig har gjort couchsurfing och sånt, så att vi aldrig har varit i communityn? Eller är detta att detta är inte en så stor grej i Sverige? Alltså,
det finns ju ingen koppling. Jag har noterat att vissa av de här sajterna eller de här nätverken har alltså bytesformat som liknar couchsurfing. Man kan liksom göra så där att du har ett gästrum som du har upplåtit någon och sen kan du låna den personens gästrum i London om du reser dit och att personen så att säga bor kvar hemma och sådär. Så det finns ju den typen av liksom, vad ska man säga, överlappning. Men generellt skulle jag säga att couchsurfing är någonting helt annat. Rent som community betraktat, det finns liksom ingen riktig koppling. Men det har ändå varit så att det här med husbyte har varit stort i Europa länge. Men det har inte varit så stort i Sverige. Men det ökar mycket. Så att det har, så går du tillbaka då 10 år någonting, när jag började titta på det här. Då var det liksom att Sverige var en plutt. Men i Frankrike, Holland och Tyskland så fanns det ju liksom oerhört många fler medlemmar, och då även i relation till befolkningen.
Ja, men precis, det var liksom...
Det är det som vi svenskar tycker är jobbigt att höra, att vi liksom inte har hängt med riktigt. Och vi är ju ett ängsligt folk som bara så vill liksom vara aktuella hela tiden. Ja. Nu kommer svenskarna att komma igång. Ja.
Men tänk så här, alltså, det här var också en väldigt stark plusfaktor för Sverige. För det är ju trots allt så här att om du bor i Tyskland, och vill komma till Sverige, då är det inte sådär att du har hur många som helst att byta med. Så att din chans som svensk att få ett schysst objekt att byta med är ju mycket bättre än vad tyskarnas kanske där är.
Mm.
För att din konkurrenskraft är större i och med att den motparten har inte samma liksom möjlighet att bara ta en annan om inte du skulle liksom vara sugen.
Och sätter man dessutom en sån här varning för älgenskylt i trädgården så kommer de ju flockas, vad jag förstår, tyskarna.
Ja, det är någonting med tyskar och älgar.
Ja, men bra. Ja, men snyggt. Är det någonting mer som du tänker att vi borde ha frågat?
Jag tror att vi har klarat av det mesta faktiskt. Ja. Det borde vara bra så.
Ja. Men du, jag tänker en annan grej som du skrev i forumet vid något tillfälle, så var det så att du önskade att ha mer tid att läsa böcker. Och jag tänker att vi brukar alltid avsluta med ett boktips. Så vilka är dina bästa boktips?
Jag kan väl tycka att Svetlana Alexievich, den här belarusiska Nobelpristagaren, är läsvärd. Då får man både liksom... Både bra berättelser men också en förståelse för den här postsovjetiska verkligheten som jag tycker är väldigt spännande.
Ja. Kan du säga någonting mer om det? Vad tänker du så här postsovjetiska? Alltså det, jag tänker det är mycket i ropet nu med Ryssland, Ukraina och liksom.
Nej, men det är mycket som man inte förstår som svensk. Det är liksom en annorlunda verklighet med liksom, de flesta familjer har liksom en dramatisk historia på ett sätt som man som svensk kan ha svårt att förstå. Det har varit liksom utrensningar och det har varit liksom en massa olika perioder med väldigt dramatiska händelser i människors vardag som kanske inte har handlat om storpolitiken utan mer av vad som har hänt i byar och sådana saker. Och att liksom ha den förståelsen med sig. Ska man läsa om Ukraina nu liksom att ha lite grann en förståelse för den här bakgrunden. Att det inte bara handlar om något som plötsligt nu har hänt utan att det finns liksom väldigt mycket bakom det man läser. Det tycker jag är det ger ett mervärde.
Du Jens, ett fantastiskt stort tack. Jag tänker att detta kanske är starten på något nytt, i alla fall både för oss och kanske för någon annan också som har lyssnat. Mm. Men jag tänker också att vi kommer ha en tråd i forumet och jag tänker att om det dyker upp frågor så kanske vi kan få ställa dem och så tagga dig som Jesse X i forumet, om det går bra.
Det går bra. Absolut, och det finns säkert fler som kan bidra, för jag tror ändå att det är ingen unik sak det här, men ja, det finns mycket att lära om den här frågan, det är helt klart.
Ja, och jag tror framförallt mycket, så som vi pratar om, så här, att jag tror att mycket av det här kan ge så här rikedom i livet i form av upplevelser som man kanske annars inte hade fått. Och det är väl kanske det som attraherar mig. Mm. Att det blir inte den här Paris, titta Eiffeltornet, gå på Versailles.
Nej, vi är klara med det.
Ja, utan det blir så här, jag hamnar på liksom franska landsbygden liksom på något ställe, vilket som jag aldrig hade åkt eller ens kommit på att googla. I annat fall. Liksom. Mm. Snyggt! Tack så mycket!
Tack!
Tack själva!
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.